Så välkomna också ni som lyssnar på internet. Vi ska faktiskt bege oss till Matteus evangeliet ikväll. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kan stilla oss i bön. Så att vi har fokus och koncentration. Här är vi ber att du välsignar den här stunden tillsammans. Vi ber att du välsignar ditt ord som är rikt. Eller vi ber att det ska vara rikt ibland oss, som det står i Kolosserbrevet 3:16. Tala till våra hjärtan, bygg upp oss, Herre. Ge oss allt vi behöver, Herre, i ditt dyra namn. Amen. Matteus evangeliet är ett av de fyra evangelierna. Nu ska jag inte fördjupa mig allt för mycket i vissa detaljer här, men vad man kan säga om evangelierna, det är att de är biografier, de skildrar vad som hände under Jesu jordeliv. De gör det på lite olika sätt. Liberalteologer älskar att slita itu de här evangelierna och säga att där ser man ju att det här är bara ett människopåfund, för de stämmer inte med varandra. Men det har ingenting med det att göra, därför att om fyra personer ser samma sak, men man står från olika, man ser det från olika håll eller man ser det från olika vinklar, det betyder inte att det man säger är fel. För mig är det tvärtom. Det är så att de här evangelierna, de visar verkligen styrkan i Guds ord, därför att det är fyra stycken mänskliga vittnesbörd som väldigt tydligt säger samma sak, men från lite olika perspektiv. Och det är inte bara att de såg det på olika sätt, utan det är också det att de är riktade till andra eller olika personer. Matteus evangeliet är väldigt judiskt i sin karaktär, därför att det skrevs till judarna. Och därför så ser vi väldigt mycket av olika saker som var viktigt för judarna. Så Matteus evangeliet är också intressant av den anledningen att det skildrar Jesu liv på ett väldigt kronologiskt sätt. Det vill säga, man ser en speciell tågordning. Om vi går till kapitel 3 till exempel, så ser vi Johannes döparen som kommer och säger att Guds rike är nära. Sen säger Jesus själv detta när han dyker upp i kapitel 4 och säger Guds rike är nära. Och sen ser vi i de följande kapitlerna hur Jesus utför en massa under och tecken till det judiska folket som var förutsagda och profeterade i Gamla testamentet. Så när de tittar på det här så ser de att här har vi mannen som skulle komma. Det är ingen tvekan om det. Han uppfyllde varenda profetia rakt framför deras ögon. Sen i kapitel 10 så ser vi hur han sänder ut lärjungarna, de 12. Att om vi tittar i verserna 5 till och med 7 så ser ni att han sänder ut lärjungarna och han säger gå inte till hedningarna utan gå bara till Israels folk. Och då säger man, men vad är det här för någonting? Är inte Gud intresserad av hedningarna? Gillar han judarna mera? Vill han inte att hedningarna ska bli frälsta? Och så vidare. Men han kom med ett budskap som var till Israel, nämligen att han var deras messias. Han var från Davids ett. Han skulle sätta upp riket. Hade de accepterat riket så hade han satt upp riket. Men de förkastade honom. Och det står i Johannes 1:11 att han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Sen i Matteus 11 så ser vi hur han håller de ansvariga. Han säger att om de här kraftgärningarna, om de här underna och tecknena hade gjorts i ett antal andra städer som vi känner till från Bibelns historia, då skulle de för länge sedan ha omvänt sig, men inte denna generation. Och sen ser vi i kapitel 12 så ser vi hur de hävdar den helige ande genom att säga som nation att det verk som Jesus utför, det är inte andens verk, det är Satans verk. Och det står att den synden, det vill säga otrons synd, kan inte bli förlåten i denna tid eller i nästa tidsålder. Det vill säga, om jag dör i otro, då finns det ingen annan tidsålder som kommer som kan rätta till det. Så mycket för de som säger att evangelium är eller att frälsningen är universal, det vill säga att alla blir frälsta så småningom. Men det är inte så. Det är i denna tid som Gud har gett oss ett antal år, en viss tid, att ta ställning till evangelium, att ta ställning till sanningen. Och vad vi tror under denna period eller denna tid, det avgör vår eviga destination. Så det är väldigt viktigt. Men här ser vi hur Israel som nation förkastar evangelium. Tänk er nu själva. Lärjungarna har vandrat med Jesus i 3-3,5 år. De har sett alla underna. De är helt totalt övertygade själva om att det här är Messias som de går med. De har nu sett nationen vända sig mot honom och förkasta honom. Och då tänker de, men vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Därför att i kapitel 13 så ser vi att det är som ett skifte. Helt plötsligt så börjar Jesus att tala i helt andra termer. Nu börjar han helt plötsligt att bli mera inklusiv. Nu är det inte det här judiska eller israeliska språket längre. Nu börjar han att inkludera andra också. Och han börjar tala om en helt annan tidsålder. Och när vi kommer sen till Matteus 16, 18 så ser vi att för första gången i Nya Testamentet, eller överhuvudtaget, så ser vi kyrkan omnämnd, ekklesia. Jag ska bygga den, och den är fortfarande framtid. Därför att kyrkan startade inte förrän på, jag tänkte säga på apostladagen, men i apostlagärningarna 2, på pingstdagen. Då startar kyrkan. Så den är fortfarande framtid. Men han indikerar att detta är på gång. Men nu börjar han också att göra någonting annat. Han börjar att tala i liknelse. Och vad är en liknelse? Det är tvistar de lärde om. Men för att bara göra det väldigt, väldigt enkelt så ser vi att en liknelse är bara en berättelse om någonting. Man hämtar en bild från det dagliga livet för att beskriva en andlig sanning. Exempelvis så kan man beskriva en sanning kanske när man använder någonting som har med vad heter det, fåren och herdarna eller jordbruket eller köpmän eller någonting. Någonting som de allra, allra flesta människor kunde förstå och relatera till. Så nu börjar han tala till dem i liknelse. Och varför gör han det? Jo, eller de frågar honom faktiskt det i kapitel 13 och versarna 10-17. Han säger, varför talar du nu i liknelse? Han säger att till er är det givet, det vill säga, ni har redan trott. Ni tror på mitt budskap. Därför kan jag tala klarspråk till er. Så liknelserna går att förstå för den som har ett hjärta och vill förstå. Men liknelserna döljer också sanningen för de som förhärdar sina hjärtan och inte vill tro. Det vill säga nationen Israel, ledarskapet och majoriteten av folket. Så han säger att därför använder jag nu liknelse. Men strax innan den frågan kommer, i kapitel 13 och vers 1-9, så har han talat om vad som kommer att hända. Jag läser vers 1 här. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Samma dag som vad? Samma dag som Israel hade förkastat hans budskap. Då samlades det mycket folk hos honom. Han steg i en båt och satte i den medan allt folket stod på stranden. Stora folkskaror. Han talade till dem i många liknelser. Nu ser vi hur han börjar använda den här. Han sa att en såningsman gick ut för att så. Nästan alla människor på den tiden i det här området visste vad detta innebar. Om man inte själv gjorde det så hade man människor som sysslade med det. Och när han sådde föll en del vid vägen. Fåglarna kom åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tisslar och tisslarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-fald, 60-fald och 30-fald. Hör du som har öron. Sen har vi det här lilla korta inlägget då, verserna 10-17. Men sen i vers 18 så förklarar han den här liknelsen. Och det är bra. Så då behöver vi inte spekulera om det. Här har vi förklaringen. Liknelsens innebörd i vers 18. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Ursäkta. Det som såddes bland tislar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Hur ser de flesta kristna på de här fyra jordmånerna? Man tittar på den första jordmånen och säger, uppenbarligen den här personen är inte frälst. Därför att det står ju här att i vers 19 att man förstår inte budskapen. Den onde kommer och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Så det vill säga, någon sår utsädet, det vill säga vi predikar evangelium, vi för fram sanningen. Det når många människor. Men de förstår det inte. Det här ordet betyder att de kan inte sätta samman det här. Liksom. De har ingen andlig intelligens, så att säga. De kan vara smarta i den här världen. De kan vara utbildade. De kan ha avancerade jobb. Men de kan inte förstå en enkel andlig sanning. Därför att man inte vill förstå denna sanning. Och det är någonting som växer allt mer i mig. Att människor förstår inte därför att man vill inte förstå. Gud har gett den allmänna uppenbarelsen. I Saltaren talas det om att himlavalvet talar dygnet runt sitt tydliga språk. Att det finns en Gud. Romarbrevet 1 säger samma sak. Att människor i sin ogudaktighet trycker ner sanningen. Det är som att den liksom vill resa sig upp, men man vill inte ha den, så man trycker ner den. Och så att när det då har blivit så, det finns det, så kommer Satan alltid in med någonting och så. Fåglarna kom in och tog det här, och fåglar talar ofta om demoner som kommer in och tar det här lilla fröet som har blivit sått innan det så att säga blir befruktat. Heter det inte germinate, hur säger man det på svenska?
Gror,
tack, så heter det. Gror. Så att innan det hinner att gro så tar Satan bort det. Så det är helt uppenbart. Och det här är också intressant, att skrift förklarar skrift. Om ni går till Lukas kapitel 8 så kan vi väl göra det då, när vi ändå är där. Eller när vi ändå har Bibeln i hand. Lukas 8. Just det, då står det så här, samma berättelse. Vad får vi förklaringen? De vid vägen är de som hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärta, så att de inte kan tro och bli frälsta. Så här är det helt klart, de var inte frälsta. Så där är det ingen direkt snack. Men hur är det med jordmån nummer 2 och jordmån nummer 3? Hur är det med dem? Vi läser vidare i verserna 20-21. Här har vi den andra jordmånen. Det som såddes på stenig mark, den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Och det här är intressant, för att det betyder inte att man sår direkt på sten. Det går inte. Men det är stenig mark i bemärkelsen att det är en massa stenar. Det finns jord. Och någonstans så faller det här lilla sädeskornet och hittar lite jord och gror. Därför att det står återigen, om vi tittar i Lukas 13. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hört det. Men det har ingen rot. Bara till en tid. Vi tror bara till en tid. Och i frestelsens stund kommer de på fall. Så det vill säga, de tror en tid. Och då är min fråga, Hur länge måste jag kunna tro? Om jag tror en vecka, om jag tror en månad, eller jag tror ett år. Hur länge måste jag tro? Jag har ju trott. Och för en del så tror man att tron är en gåva i sig. Gud ger trons gåva till de utvalda. Och det är inte någonting som människans själv använder. Alltså att man tror på någonting. Men Bibeln talar om att alla människor har förmågan att tro. Att ha tillit. Frågan är inte om jag tror, utan på vad jag tror. Vad sätter jag min tro till? Och så här ser vi hur de trodde en tid. De satte sin tro till det de hörde. Men när det stötte på förföljelse så står det att de kom på fall. De slutade att tro. Men det betyder inte att de blev ofrälsta. Det betyder inte att de inte var frälsta från början. Det betyder helt enkelt bara att de inte bestod i tron. Vad det innebär, det är ganska självklart. Jag menar, är det någon gång som har tvivlat? Och hur länge kan jag tvivla? Får jag bara tvivla en dag? Eller en vecka? Eller en månad? Eller ett år? Hur länge måste jag tro? Hur länge måste jag tvivla? För att jag ska vara en sann troende? Eller för att jag inte ska vara en sann troende? Vi ser att det här är någonting som sker parallellt hela tiden. Vi tror ibland, vi tvivlar ibland. Tron kommer av att höra Guds ord. Romarbrevet 10:17. Om jag inte är i en miljö där ordet predikas, då avaktiveras min tro. Det vill säga, efter en tid så tror jag inte längre. Jag tror på någonting helt annat. Jag börjar att vandra i någon helt annan riktning. Jag börjar att förlita mig på helt andra källor än det som är tänkt. Så de här människorna är med allra största sannolikhet också frälsta. För det står att de trodde en tid. Och för att det ska, det står att ordet, eller den här grödan, sköt upp. Det betyder att någonting hade hänt. Det hade redan grott. Annars skulle det inte kommit upp. Men det kom på fall. Och det står att när solen liksom började, förlåt mig, är jag på nästa mark nu? Eller med nästa? När förföljelse kom, så kom man genast på fall. Men den tredje jordmånen hittar vi i vers 22. Det som såddes bland tislar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Så där har vi två saker. Världsliga bekymmer. Vi är oroliga för allting. Och vi måste se om vårt hus. Och när vi gör det så är vi inte i en miljö där tron blir kultiverad. Och bedräglig rikedom, det vill säga vi har mycket. Det här är någonting som speglar västvärlden, man säger väldigt, väldigt tydligt. Bedräglig rikedom, vi har allt vi behöver. Varför skulle jag behöva Gud? Så det står att det blir utan frukt. Men det, för att någonting ska kunna, det här ordet för att de här tislarna kvävde, det är liksom ett ord att de kvävs tillsammans, de växer upp, alltså den sanna grödan, alltså ordet har grott, det har skett en pånyttfödelse, det har någonting att börja. Men genast kommer de här tistlarna som ofta, när de sådde på marken så såg man inte de här. Fröna låg där liksom, de var bara latenta. Men sen började de att växa tillsammans med grödan och kväva grödan. Det är bara en klassisk bild av oss när vi lever på det sättet att våra världsliga bekymmer tar över. Och den bedrägliga rikedomen kväver ordet. Så det är väldigt viktigt att inte gå i den riktningen. Så att det blir utan frukt. Och sen, men det spelar väl ingen roll om jag får någon frukt eller inte. Jo, Gud vill att vi ska bära frukt. Det är viktigt för honom. Och det är därför det står i den fjärde och sista jordmånen som vi läser om i vers 23. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och som bär frukt 100-fall, 60-fall och 30-fall. Ursäkta. En väldig ökning 100-fald, 60-fald, 30-fald. Det vill säga, vissa människor låter den här, det här utsädet eller den här grödan falla i god jord. Man har en jordmån som gör det möjligt för det här att växa. Och det är rätt fantastiskt egentligen. Det är Guds vilja att vi ska växa. I Johannes 15 kapitel så ser vi, hela kapitlet handlar om att förbli i honom. Förbli i honom. Och det står i vers 2 att vi ska bära frukt. Det står senare i samma vers att vi ska bära mycket, förlåt mig, mera frukt. Och sen i vers 7 står det att vi ska bära mycket frukt. Och i vers 16 står det att vi ska bära frukt som består. Så frukt, mera frukt och mycket frukt. Och sedan bestående frukt. Så det är det som Gud vill. Och här ser vi att det finns en viss jordmån. Då säger man, allt det här är ju förutbestämt. Liksom Gud har gett vissa människor vissa förutsättningar för att växa och så vidare. Och då gör de det, oavsett vad vi... Men ingenting kan vara mera... heter det fatalistiskt? Alltså ödestro. När man tänker i termer som att allt det här är uppgjort. Därför att Israel bar inte frukt. Vi läser om dem i Jesaja kapitel 5. Det står att Gud liknar dem vid en vingård. Han har gjort allt han kan. Ändå bar de inte frukt. De bar liksom någon slags vilda frukter. Därför att någon frukt bär vi alltid. Men han säger till dem i... vi ska se nu. Jeremia 4. Kan vi titta. Jeremia 4 och vers 3. Så säger Herren till Juda män och till Jerusalem: bryt er ny mark, så inte bland törnen. Han vädjar till dem. Det är ni som är ansvariga för jordmånen. Och det är intressant därför att bryt upp marken som ligger i träda. Jag vet inte om ni känner till ordet träda, men träda är liksom ett ord som Bibeln talar om att man skulle odla 6 år i rad. Sen skulle den åkerplätten eller den delen av marken som man hade odlat i 6 år, den skulle vila. Det kallas för att det skulle ligga i träda. Och sen började man odla igen. Och då gjorde man det här ofta växelvis då. Så att en sjundedel av marken låg i träda. Och sen odlade man de andra 6/7-delarna. Och så roterade man på det här sättet. Så att även marken, Gud vilade på den sjunde dagen. Vi ska vila på den sjunde dagen. Även marken, jorden, ska vila på den sjunde dagen. När den inte gör det så drar man ur den alla näring. Så men då tillsätter vi konstgödsel, då tillsätter vi en massa kemikalier här, så växer det i alla fall. Men ja, det kan man göra under en tid. Men man suger näringen ur det. Och på samma sätt är det här, han säger att visst ska marken ligga i träda, men den ligger i träda hur länge som helst. Nu är det dags att ni bryter upp den här marken. Men det är ni som gör det. Det är ni som är ansvariga för jordmånen. Och jag blir så bedrövad i mitt hjärta alltid när jag säger, ja men Gud höll tillbaks sanningen från vissa människor genom att tala i liknelse. Så det är inte dem givet att förstå. Och för er, lärjungarna, ni, de utvalda, ni kan förstå det. Men titta på sammanhanget. Gud, Jesus hade gått inför Israels folk i 3 år. Från plats till plats, från by till by, från stan till stan. Han hade gjort alla de här miraklerna. Alla visste att han var den förutsagde, profeterade Messias. Och de förhärdade sina hjärtan. De förhärdade sina hjärtan. Och De sa nej. Då sa han, nu kommer jag att förblinda era ögon. Jag kommer att tala i liknelse. Ni kommer inte att förstå det här längre. Därför att nu kommer en annan tid. Nu ska skördefältet utvecklas, expanderas långt utanför Israels gränser. Nu ska det gå till alla världens fyra hörn. Matteus 28, 19 och 20 säger, gå ut i hela världen och döp människor. Berätta evangelium, döp människor, gör dem till lärjungar. De andra evangelierna avslutas på samma sätt och apostlagärningarna börjar på det sättet. Gå ut i hela världen. Det är vårt mandat. Men när vi går ut, för han uppmuntrar dem med de här orden, lärjungarna, säger, men vad ska vi göra nu? Nationen har ju förkastat dig. De har ju sagt nej till dig. Det är ju helt uppenbart. Men han sa, på den dagen så börjar han att tala de här orden. Det vill säga redan direkt när de hade fattat det här och han såg i deras hjärtan, deras oro, vad ska hända nu? Så uppmuntrar han dem att i den tid som nu kommer, och ni vet inte hur lång den är, men ni har ett löfte. Och det är att jag ska vara med er alla dagar in till tidens ände. Under den tiden, under den perioden, så ska ni så frön. Ni ska så rikligt, därför att då får ni en riklig skörd. Galaterbrevet kapitel 6 talar om detta. Så rikligt, så skördar ni rikligt. Och alla kommer inte att bära frukt, men det är inte er sak. Döm inte dem som inte gör det. Låt dem vara. Fortsätt att så. Eller som det står i första Korinthierbrevet 3. Också så och vattna. Kultivera det här. Men vissa kommer att bära frukt. 30-falt, 60-falt, 100-falt. Eller vad det nu kan vara. Olika grader. Och den frukten kommer att kompensera för de som inte tror. Och för de som inte bär frukt i den utsträckning som vi vill eller hoppas på. Fokusera på dem. Gläds över dem. Håll människor ansvariga. Det är ni som måste bryta upp jordmånen. Vi kan inte skylla på omständigheterna. Vi kan inte skylla på några förutbestämda förutsättningar. Utan det här är vårt ansvar inför Gud. Så jag tycker det är fantastiskt att följa Gud genom Matteus evangeliet. Hur han verkar i nationen Israel. Han sänder Johannes döparen in. Han säger, han kommer. Han som kommer bakom mig är större än mig. Han som var före mig, trots att Johannes döparen var ett halvår äldre än Jesus, säger han som var före mig, därför att Johannes döparen var inte evig, men Jesus var evig. Honom är jag inte ens värdig att knyta upp sandal, eller vad heter det, sandalremmarna på. Sen kommer Jesus säga samma sak, att himmelriket är nära. Omvänd er. Och det betyder inte att Israel skulle omvända sig från all omoral. Det betyder att de skulle ändra sitt sinne, sin inställning till Messias. Det är det som omvändelse betyder initialt. Som frälsta ska vi omvända oss från en massa olika saker. Men det är den helige ande bor på insidan. Så länge den helige ande är på utsidan så kräver han bara en sak. Och det är att vi ska omvända oss från vår otro. För att otron är den enda synden som inte kan bli förlåten. Det är tillämpningen av att häva den helige ande. Det finns ingen synd vi kan begå där vi hävar den helige ande i vår tid. Det krävde att Jesus var fysiskt närvarande på jorden och att Israel som nation sa att andens verk genom honom är djävulens verk. Det var förutsättningar för att kunna häva anden. Men i tillämpningen så är det otro. Om jag säger nej till evangelium när människor sår utsädet i den här världen, Så är det otrons synd jag har. Och det är den som den helige ande ständigt påminner oss om. Omvänd dig. Tro evangelium. Tro att Jesus är den han är. Han skickade dem ut 12 styckna i kapitel 10. Att gå till alla platser i Israel. Hus, från hus till hus, från dörr till dörr. Och tala om att Guds rike är här. Men de trodde inte. De förkastade det. Han sa på den dagen så berättade han att det kommer en tid nu Han talar naturligtvis om församlingens tidsålder, men det var ett mysterium. De visste inte ens vad det var. De hade inte hört talas om det. Först några kapitel senare så säger han att jag ska bygga min församling. Vad är det för någonting? Det här är bara en liten föraning att det kommer en tid då det här såningsprocessen kommer att ske långt utanför Israels gränser. Den kommer att ske över hela världen. Och responsen, eller gensvaret till detta, kommer att vara på fyra olika sätt. Det kommer att vara de som inte vill tro. De blir inte frälsta. Det kommer att finnas de som tror väldigt villigt och väldigt glatt. Men de består inte efter en tid, därför att de slutar att tro på grund av omständigheter, förföljelse, vad det kan vara. Och det kommer också att vara de som tror, och de förblir i tron, men deras tro blir urvattnad därför att de låter en massa andra saker kväva deras tro och deras vandring. Men det kommer också att vara de som bär frukt, riklig frukt, 30-fall, 60-fall, 100-fall, och gläds nu med detta. Och se nu till ni själva att ni har en jordmån som är uppbruten, så att när sådden faller i era hjärtan, att den bär riklig frukt. Men första jordmånen inte frälst. Fröet hade inte grott. Andra jordmånen, fröet hade grott, men det blev ingen frukt därför att det bestod inte, de slutade att tro. Tredje jordmånen var också, hade också grott, men det kom upp andra plantor och kvävde det. Men den sista jordmånen var naturligtvis frälst och den bar också frukt. Så på det här sättet så kan vi följa den här utvecklingen i Matteus evangeliet och se här hur Jesus liksom ger en liten föraning om kyrkans tidsålder som vi nu lever i. Så det här är högst tillämpningsbart för oss. Det här är exakt det som vi kan förvänta oss när vi går ut och sår, att de här olika typerna av jordmån, de här olika typerna av reaktioner kommer också vi att se. Så här vill vi be att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen.
Amen.